död.
Eller möjligen A-du är podden om, för, av, i och med Malmö. Jag heter Kalle Lind, mitt emot mig sitter den ojämförliga Jeanette Wandt Rosengren.
Ja.
Välkommen tillbaka till Studio Tollarpan.
Tack snälla.
Där vi ses varannan vecka, du och jag, och uppdaterar oss på läget och på staden.
Mm.
Vi har lite återkoppling.
Mm.
Ska du vilja börja? Jag har två återkopplingar.
Nu har jag med.
Då får du börja.
Jag börjar. Ja, dels så är det ett mejl här ifrån Jakob Skarphagen till oss, och han skriver så här: hej, stort tack för en underbar adupå där man får lära sig allt av det som verkligen är viktigt för en som bor i Malmö. Jag har ett önskeämne för podden. Jag bor på en plats som nu oftast kallas Norra Sorgenfri och har nära till St. Pauli kyrkogårdar där jag går, sitter eller springer väldigt ofta. Och när jag är där så påminns jag om den sorg och det hopp Malmöbor känner i sin religion. Jag har såklart också nära till judiska kyrkogården, till St. Pauli kyrka, till moskén vid Håkanstorp och många andra religiösa institutioner som har stark närvaro i stadsmiljö och kultur. Oavsett vilken grad av andlighet man själv har är detta byggnader och platser med stor betydelse i både dåtid och framtid. Borde finnas gott om möjligheter att gå tillbaka till medeltiden också. Jag gillar hur han tänker.
Nu är det någon som har fått feeling här. Ja, okej. Vi pratar Malmö-religion om tillfälle.
Just det.
Ja, nej, men det har ju trots mycket
det
i den
stan. Det har du gjort.
Det kommer vi inte ifrån. Nej. Här har det betts och bönats av många olika skäl och till många olika gudar.
En bra idé, tycker jag.
Ja, nej, men vi återkommer till detta. Jag vet inte om du minns det, alltså för ett par avsnitt sedan när vi var på Värnhem så började vi ju diskutera den här Extensive Studios.
Jajamän.
Som jag då inte hade lyckats hitta någon adress till. Sen i avsnittet efter det så hade vi fått liksom ganska mycket mejl, människor som pekade ut två olika adresser. Och till slut så fick jag ett meddelande från någon. Och i senaste avsnittet så satt jag här och berättade om att jag har fått det här, men jag hittar inte det.
Nej, just det.
Anledningen till att jag inte hittade det var för att vederbörande skriver till mig på Blue Sky, ett socialt medium som jag tydligen har, men aldrig öppnar. Eller ytterst sällan öppnar. Ja, Blue Sky tog lite grann över. Alltså när han, den här Tesla-miljardären, köpte Twitter just och döpte om det till X, så var det många som flyttade över till Blue Sky. Och så även jag, men jag tittar inte där så noga.
Nej.
Det har tydligen blivit så på gamla dagar att jag hellre pratar med riktiga människor. Men det är hur som helst Nicket, koordinatkingen, som har hört av sig om detta. Och nu tror jag att vi till slut har spårat det här. Det var alltså två olika studios. Det fanns en studio som heter Roasting House som låg, eller möjligtvis ligger, på Ringgatan 3. Detta var på intet sätt en hemlig studio, skriver koordinatkingen. Det satt en skylt på den tiden också och var ett välkänt ställe. Och där spelades Dr. Bombays första skiva in. Och sen så fanns ju då en annan studio en bit därifrån, förmodligen på Fredriksbergsgatan 7A. Där då den här Extensive Studios som där är som Arash och Bombay-Santo.
Så det är två olika ställen det här.
Ja, det verkar som att det är så.
Roasting House. Jag känner, för jag har en sån här association med någon som heter Theo. Eller, känner du igen detta?
Mycket, mycket vagt i så fall. Så vagt att jag inte har någonting att säga, utan bara låta truten gå ändå. Så att, ja. Fredriksbergsgatan 7A respektive Ringgatan 3, för de som vill vallfärda till dessa. Får man ju ändå säga, man kan ju tycka vad man vill om den här musiken, man kan tycka vad man vill om Calcutta. Men det var världssuccéer som faktiskt spelades in i de lagom flamboyanta kvarteren kring Värnhem.
Precis. Det var underbart det. Att liksom, vilken lösningsfokuserad du är, Kalle.
Ja, jag förutsätter att jag sitter plaketter och gör det inte det så kommer de väl upp inom vår levnad.
Just det.
Nu är det du.
Ja, nu är det jag. Nu har vi fått ett mejl härifrån David Ruffpanna. Och som berättar då att han, han lyssnar på vår podd och han lyssnar på avsnittet om kronprinsen igår. Och då skriver han så här, lite kuriosa. År 2000 så var jag springpojke på World Cup i fensim.
Jaha.
Mm, och sen har han lagt till en...
Jag känner inte till den idrotten.
Nej, men du kan få den här länken av mig, för han har lagt till en YouTube-länk där man kan få se exempel på fensim. Det kallas också för simningens Formel 1.
Mm-hmm.
Ja, jag kände inte heller till detta innan. Men vad han gjorde var att han skriver att jag sprang mellan 25 meters bassängen på Aquacool och skrivaren ner i källaren för att hämta hit och resultatlistor. Hur som haver, där blev jag tjenis med Kinas landslag, och genom deras tolk så arrangerade vi så att jag och min far skulle ge dem en guidad tur i Malmö. Jag hade en favoritrestaurang om jag skulle äta kinamat, och den låg på Södra Vallgatan en trappa upp, om jag inte är helt ute och cyklar, alltså vid Södertull där, du vet, ut mot kanalen.
Mm.
Jag lät tolken ringa dit, och när vi kom så stod de uppradade och hade fixat ett långbord, och allt vi åt fanns inte på den vanliga menyn. En stor dag när ett av deras landslag var på besök har några av deras gåvor kvar i någon låda. Så till poängen. I denna hyrda minibuss som tog våra asiatiska vänner runt i Malmö så körde vi ju självfallet till Kronprinsen, vår högsta byggnad i Malmö vid tidpunkten. Vi stannade minibussen på Regementsgatan jämte Mariedals IP så att de skulle kunna kliva ur och ta en bild, och erbjöd dem även att gå in om de ville. Efter en kort konversation så fick jag veta av tolken att vår byggnad, det var en väldigt liten byggnad, och att de inte kunde förstå att detta var vår högsta byggnad. Minibussen skulle alltså rulla vidare, och mitt Malmöhjärta brast när jag som grabb insåg att vårt stolta kronprinsen föga imponerade på utländska besökare. Mitt i besvikelsen så började vi precis rulla när en av pågarna säger något, och tolken säger stopp, wait. En av kineserna skruvar upp sin kamera och knäpper en bild inifrån minibussen. Jag känner mig nöjd, men inser att han gör det för att vara snäll. För sen veta att han vill visa där hemma att vi tror att en så liten byggnad är stor. Men del två i den här berättelsen är min favorit. Jag kände stor besvikelse när det inte nämndes i avsnittet. En absolut fotbollslegendar bodde nämligen i Kronprinsen, och min kompis var granne med honom. Den före detta allsvenska domaren Efon Ask. Känner du till Efon Ask?
Nej.
Inte?
Nej. Jag förstår att jag borde göra det.
Han dömde inte det gula så ofta, kanske.
Jag skäms såklart för min kunskapslucka, men jag bara accepterar faktum.
Nej, men jag kände från Ask lite från min fotbollstid. Men i alla fall, då fortsätter David så här. Om du har hört historien om honom så vet du varför han kanske anses vara en av våra största någonsin. Och då är det en citat från Max Wiman i Sydsvenskan som har skrivit när Efon Ask gick bort så här, att Malmö FF fick han aldrig döma eftersom han ju bodde i stan. Många av de bättre historierna kom av någon anledning istället att handla om Mjällby. Den mest klassiska är kanske när Blekinge-lagets kapten Sven-Bertil Andersson irriterat vrålade, fan säger du inte, då kan du lika gärna slänga pipan åt helvete. Efon tittade lugnt på legendaren, vände sig om och kastade upp pipan på läktaren. Sven-Bertil Andersson tappade hakan ner i gräsmattan och stammade fram en undran hur Efon Ask skulle kunna döma nu. Lovar du att hålla käften så ska jag hjälpa dig, sa Efon, och halade lugnt upp reservpipan ur fickan och satte igång spelet som om ingenting hade hänt. Jag ser det fler historier.
Det är väldigt mycket Malmö det är, den historien.
Det är mycket Malmö.
Men jag måste få bara säga, heter han alltså Efon?
Han heter Efon Ask. Jag gick och läste med hans grabb faktiskt.
Alltså Efon?
Ja.
Fantastiskt namn. Jag har aldrig hört det tilltalsnamnet.
Nej, jag tror inte jag har hört det förutom just på Efon.
Jag ska gärna stöpa alla mina söner till det.
Sådär,
alla mina kommande.
Ja, just det. Men jag kan ta den här sista också. Den är rätt kort. Den är rolig också. Så. En annan gång slog Mjällbys Hasse Larsson en straff som målvakten räddade. Ilsken hävdade Larsson att målvakten hade gått för tidigt. Såg du det? Undrade Efon Ask försynt. Ja, det såg väl alla, vrålar Larsson. Ja, men varför slog du inte den i andra hörnet då? Kom domarens blixtsnabba replik. Ja, Efon Ask bodde alltså kronprinsen, och det missade vi att berätta.
Ja, men nu är det för till protokollet.
Ja.
Vi har fått ett mejl från Leif Magnusson,
mm-hmm.
regissör, Malmöbaserad. Han har bland annat regisserat lite Lassgårds Wallander, vet jag, någon av de bättre Wallander-filmerna. Mm-hmm. Han gjorde en som hette Hela härligheten på 90-talet med Thomas von Brömsen och Mikael Persbrandt. Sådär, och han skriver så här, alltså rubriken på mejlet är: jag är upprörd.
Oj.
Ja. Hej. Som entusiastisk lyssnare av er podd upprördes jag i avsnittet om Gamla Väster av både Jeanettes, det är du, och Kalles, det är jag, försonande synpunkter på det malmitiska rivningsraseriet. Mm. Tendenser till detsamma har funnits i tidigare avsnitt. Så ovärdig en podd av denna höjd. Jeanette, det är fortfarande du.
Ja.
Talar om att man den gången var tvungen att riva många av husen. Ett genom åren typiskt socialdemokratiskt tröstprat. Om husens skick den gången vet vi nämligen idag mycket lite. Med undantag för Lugnet, där vi vet mer. Om Lugnet var jag nämligen en gång i polemik med Nils Yngvesson. Vem var det?
Ja, det var ju Susannas starke man.
Precis. Mm. Och Magnusson skriver in en parentes om Yngvesson, som i försök att mildra det egna eftermälet ofta omtalar sig själv som en stor vän av gammal bebyggelse och en bevarare av densamma. Och så är det någon sorts ironisk emoji jag inte kan tyda. Ja. När Magnusson och Yngvesson pratar, så då visade sig under min research att det den gången Lugnet skulle rivas skrevs en trebetygsuppsats på LTH.
Mm.
I den andra högskolan. Staden, ja, precis. Om Lugnets fastighetsbestånd, där studenten med hjälp av sina handledare inför rivningen inspekterade vartenda hus på Lugnet ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Det framgick då att knappt en fjärdedel av byggnaderna var i behov av rivning. Med dagens synsätt antagligen betydligt färre. Lugnet var som bekant ett kvarter från 1870-talet byggt av fattigt arbetarfolk. För Gamla Väster, som är ett urgammalt stadskvarter, har man anledning att anta att kvaliteten på byggnationen var högre och att de rivna husen var i ungefär samma skick som de som står kvar. Ja, detta var... Nu har jag... Nu försvann någonting här. Detta var för övrigt hela orsaken till att man inte underhöll, för att man sen var tvungen att riva. Men det innebär ju inte att grund, väggar och takkonstruktioner var bortom räddning. Kalle tillägger sen, det är jag alltså.
Mm.
Husen revs inte av någon ondska. Även detta är ett återkommande argument från socialdemokratiskt håll. Vi har väl haft mycket få politiker i detta land som velat ont. Desto fler som saknat bildning och insikter i kulturhistoria. Och dessutom totalt saknat smak, vilket skapar ett paradis för kapitalister som lämnades fri väg med få restriktioner. Som demokratiska ombud för hela befolkningen är det de valdas skyldighet att se till helheten. Inte minst att hänsyn tas till det offentliga rummet som under decennier påverkas efter stora saneringar. Det finns dessutom åtskilliga exempel från Europa och även Sverige där politiker har handlat helt annorlunda än svenska socialdemokrater. Det socialdemokratiska rivningsraseriet i Sverige är och förblir en stor irreversibel skandal och ska aldrig benämnas som något annat.
Ja, nu har han fått säga det.
Ord och inga visor.
Nej, 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 visst, absolut.
Största hast, tack för ordet. jag älskar det här mejlet och hör allt som sägs.
Mm. Jag tänker bara att det var ju, visst, absolut, det var Susanna som rep, men det fanns ju heller ingen... Det fanns ju ingen som sa något annat på den andra politiska sidan.
Det är absolut någonting som också kan föras till protokollet. Mm. Det fanns en stor konsensus hos de som satt vid makten.
Mm.
Om de hade gått ut och frågat varje enskild medborgare och verkligen lyssnat, så kanske det hade sett lite annorlunda ut. Men det är ju sant, och det är klart att Skanska och andra byggbolag var jätteglada för massor med arbetstillfällen.
Såklart.
Massor med möjligheter att riva och sen få bygga.
Mm.
Jättefult. Det är om detta. Nu, det här var återkopplingen.
Ja.
Nu ska vi prata Malmö-lyrik.
Nu blir det... Nu ska poesin flöda som fjärilar från våra tungor.
Ja, precis. Nu är det lite, var inte förvandlas till Gunilla Kindstrand i Röda rummet. Jag förvandlas till Jessica Gedin.
Ja, exakt.
Ja, men det är ju ett stort, spännande och lite svårt ämne att ringa in, kanske. Vi har inte pratat om hur vi som ska hantera, attackera det här ämnet. Men det kanske ger sig.
Ja, Vi hoppas.
Mitt modus operandi, ska jag säga. Jag gick till Malmörummet på Malmö stadsbibliotek och letade upp deras lyrikhylla.
Ah, där så finns att, ju allting, va?
Eller? Ja, jag, det betvivlar jag faktiskt. Det var inte så,
eller
så många titlar
utlånat,
som jag... Ja, som, precis, vi säger det. Malmö-lyriken är ju liksom ständigt... Det är ju liksom köer ibland på liksom 10-12 år för att få... för att få låna de mest attraktiva titlarna. men så mitt urval kommer väldigt mycket därifrån.
Mm.
Men ska du börja i någon ände?
Ja, men jag kan börja. Jag tog lite olika delar. Alltså, jag ska börja med... vi gör så här. Jag börjar med... Jacques Werups Hemstaden, och då säger du, men det är ingen lyrik.
Ja, men det... jag säger, det är ju ingen lyrik, för det är ju, den består ju främst liksom av korta, snarare små liksom impressioner, små kåserier skulle man nästan kunna säga, längre sammanhängande texter.
Det är, så är det.
Ja.
Men det är tack vare den boken, för att Jacques Werup ger nämligen en ingång till den första personen som jag tänkte prata om, nämligen Tyra Norman.
Mm.
Känner du till Tyra Norman?
Du har nämnt henne förut.
Har jag det?
Jag tror det.
Okej. Okay. Jag trodde att jag aldrig hade hört talas om henne innan. Men så här. Alltså i boken. Jag måste bara liksom läsa ett intro för att vi ska komma i stämning här. Och då skriver Jack i sin bok Hemstaden så här. En av mina allra första dikter tillkom på Östergatan i vårmorgonsljus i gryningen den 8 maj 1964 efter studentexamensfesten på Kungsparken och efter ett narschspiel i en bohemisk lägenhet i ett av de små husen längs Mortensgatan i kvarteret vid Sankt Thomasgatan och Jerusalemsgatan. Ytterligare ett stycke urgammalt men inte allt för avlägset Malmö som fick försvinna apropå rivningsraseriet.
Mm.
Idag hade det gjorts till turistattraktion till en bit kuliss av en Disneystad. Kåkbebyggelsen mellan Humlegatan och Mäster Nilsgatan, grovt räknat mellan Karoli och Petri kyrkor, liknade den morgonen en utsökt scenografi till Bohème, en operettvärd i Paris eller Rom. Rosa ljus föll över taken och koltrastarna drillade och jag, omogen och brådmogen, nyförälskad i både kärlek och konst, satte mig att dikta på en bänk under träden vid Karoli gamla gravar. Längre ner på Östergatan bodde tidigare skaldinnan och garnhandlerskan Tyra Norman. Hon hade butiken Normans garn in på 40-talet. Hennes poesi har blivit flitigt citerad, mest av elakhet eller medkänsla, i synnerhet i Pegas på villovägar, Olle Strandbergs berömda bok med pekoralpoesi. Jag låter en av hennes dikter få illustrera min egen känslosamhet denna morgon efter studentfesten, dels för att få apostrofera en måhända alltför orättvist behandlad skaldinna, dels för att få slippa visa vad jag själv skrev vid den här tiden. Mm. Så här kan Tyra Norman låta i sina bästa stunder. Och då är det en dikt som heter Du stad, ur dikter från 1931. Och det var alltså hennes enda diktsamling. Och då ska det sägas att Tyra Norman skrev så här. Nu håller jag upp den här sidan för dig. Då ser du att det är liksom ett...
Det är väldigt modernistiskt. Hon skriver liksom ett ord per rad i spalter.
Just precis. Och då du stad, det låter så här. Du stad som vaknar ut i gryningen. Jag hälsar dig, du alla festers paradis. Utan dig var vore världen. Utan dig jag gott ej leva. Utan det tutande bilar, utan affärernas härskaror, utan alla myllrande människor, utan teatrar, utan biografer, utan konserter, utan tavlor, böcker och tidningar. Vad vore väl du människa och jag? Väl är landets skönhet förgätlig, och utan dig urmoder och hälso- och skönhetsbrunn kunde och ville vi väl ej leva. Men du stad, du är själens äventyr, fantasins drömda gudaland. Häll dig stad, häll dig. Och då skriver Jack så här, så märkligt att dikten handlar om Malmö. Bundhålan sedd i ett patetiskt och positivistiskt ljus, vitalistiskt bejakad som en världsstad.
Mm.
Mm.
Tyra Norman hette detta. Hon var garnhandlerska, förstår jag. Ja. Och skrev väl då lite högstämd poesi på sin fritid.
Precis, och jag började, jag liksom kände inte alls till henne, så jag började rota lite i hennes i hennes liv och så, och fick fram att hon dog för egen hand genom gasförgiftning i sin lägenhet 1942, var bara 39 år gammal. Och
upp då.
Betraktades i flera andra verk som har kommit efter, så betraktar man henne som en sjusärdeles pekoraldiktare. Så jag tycker det är rätt så härligt att Jacques Werup verkligen, som ju inte var det, lyfter upp hennes minne så här.
Ja, precis. Han nämnde alltså, vad heter han, Olle Strandbergs Pegas på villovägar. Mm. Det är ju bland oss som gillar det kuriotiska, liksom en klassisk skrift där han liksom samlar in sån här, han Ovandal i Uppsala, som var en konditor som skrev också det här väldigt, där de hade kanske liksom lite mer vilja än kunnande, som han har liksom samlat i den här. I den här skriften, lite elakt men också väldigt kärleksfullt skulle jag säga.
Mm.
Och jag tyckte Werup hade ungefär samma hållning.
Mm.
Att ja, men, där finns ju något. Men om man tänker på hur Malmö ser ut 31, så känns det som att det finns ett visst glapp mellan hennes liksom högstämda hyllning och hur verkligheten måste ha tätt sig för de flesta.
Mm.
Men det är ju så gör ju poesi, alltså det är ju, eller konst överhuvudtaget. Alltså vi lyfter upp det fula och flacka.
Mm.
Det finns massor med ställen i världen som jag vill besöka och som jag har besökt. Inte för att de är så himla fina, utan för att jag någonstans har träffat på dem i konsten, filmen, litteraturen.
Mm.
Liksom New York, ja, det är ju visst, det är en fantastisk stad med någon sorts pulserande liv, men det är ju också så i varje gathörn. Vänta, här har Robert De Niro kört taxi.
Ja, precis.
Vänta, här har Woody Allen gått och varit nevrotisk.
Ja, ja, ja.
Vänta, alltså det är ju så man skapar något.
Precis.
Skulle jag säga. I någon slags samspel mellan dikt och verklighet. Sen anpassar sig verkligheten ibland efter dikten.
Mm.
Alltså nu, jag tror alla New Yorker går runt väldigt mycket och liksom, just det. Jag är ju i princip statist i en film.
Mm.
Jag tror man tänker rätt mycket så om man råkar bo i den stan.
Absolut.
Jaha, men Tyra Norman där, ja, då är vi på 30-talet. Mm. För om vi ska liksom ha någon sorts kronologi, alltså när man säger Malmö-lyrik så är det ju som vissa namn.
Mm.
Och det är väl vissa mansnamn skulle jag säga som poppar upp. Jacques Werup som du nämnde, född 47, 46?
Nej, inte 44.
44, ja.
Eller?
40-talist som haver och död 2017 kanske.
Mm.
Som förutom den här boken Hemstaden som vi vill återkomma till flera gånger. Jag också skrev en diktsamling som heter Tiden. Vad heter den? Tiden i Malmö på jorden.
Så här.
Tiden i Malmö på jorden, ja precis. Som är en klassisk får man väl säga. Dikt han skriver ju väldigt, den är väldigt ganska rak text.
Mm.
Väldigt tydligt, här är det som Jacques Werup, då är han väl då 30 år, han bor på Kastellgatan. Han har problem med sina njurar. Och alltså, han utgår väldigt mycket från jaget.
Mm.
Och så suger han in världen på något vis. Får jag läsa en dikt som har just där Malmö
absolut
känns och doftar.
Mm.
Rädd behöver jag aldrig vara för vad jag säger om livet här. Vakna gör jag mig själv på morgnarna. Ibland ringer förstås veckaklockan. Och värme, det är bara att skriva på elementet eller säga till din genetiska gårdskarn. Pengar finns på banken vid Färsens väg om jag behöver. Och kärlek tar onödigt mycket tid för mitt arbete. En mera självförverkligande hobby. Mat måste jag pressa ner, för jag har alltid ätit för mycket förra gången. Konst är ingen konst. Och dåliga nyheter känns alltid mycket avlägsna. Om de bara inte gäller.
MFF.
Sjukdom finns på sjukhuset och död på kyrkogården. Det är förstås obehagliga saker, men ofrånkomliga. Här går jag och gnetar. Och klagar i stort sett bara.
Om Bosse Larsson är ur form.
Eller när jag tänker för mycket på att jag ska pensioneras och dö efter alla kalkyler.
Ja, det är underbart.
Ja, det är faktiskt en lysande text på något vis. Mm. Alltså just schack, Malmö, världen.
Mm. Yeah.
Han fångar på något vis som en... som död finns på kyrkogården. Ja. Alltså, nu lever jag här och nu. Jag har ingenting att klaga på.
Nej.
Och ändå gör jag det.
Ja.
För att det är ju inte varje dag Bosse högpresterar.
Nej, nej.
Det finns ju alltid något.
Något litet man kan... Jag tror den kom 74, va? Den så liksamlingen.
Det är korrekt. Ja. Och Jacques Werup, alltså, vad vi ska prata om, de namn som poppar upp i huvudet när du sa Malmö-lyrik till mig senast vi träffades, så är väl liksom, Werup är ju ofrånkomlig. Det är ju som att prata om svensk visa utan att nämna Taube. Det går inte.
Nej.
Han var ju dels en ganska läst poet. Mm. Han var dels väldigt liksom, förankrad i den här staden och skrev ju mycket utifrån den, även om han nog flyttade härifrån rätt tidigt, alltså redan slutet på 70-talet.
Mm.
Både Paris och Österlen var ju nog hans hem väl så länge.
Mm.
Han var ju också en väldigt synlig poet. Han var ju en sån som läste sina dikter med amfas och
absolut.
Mycket kroppsspråk och med mycket
känsla.
Jag älskar på en bädd av ljung. Alltså, och gärna till jazz.
Just det.
Gärna liksom, alltså, paketerat. Mm. Vi har ju pratat om Fredagsbarnen tidigare. Mm. Där han tillsammans med en annan Malmöbaserad poet, Lasse Söderberg, och pianister Rolf Sersam, med många flera, men arrangerade någon slags happening, föreställningar. Alltså den här sortens synliga poet, alltså inte den sorten som bara liksom finns på blad i en spröd bok.
Nej, utan den som var ute bland folket och
ställde sig på var helst en estrad fanns, och där de inte fanns, där skapar schacken.
Absolut.
Och så kallar han in liksom, Frans Sjöström och gänget att spela lite frias i bakgrunden, så blev det liksom mäktigt.
Ja, och han, ja, men som du säger, han var ju väldigt folklig och populär liksom, och omtyckt. Sådär.
Mm. Och citerad i MFFs tifo.
Ja, ja. Till och med det.
Det är enda diktstrof min 20-åring kan citera. Det är ju, jag blir alltid tårig när jag tänker på det här.
Ja.
Nej, men det är ju det här, jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.
Ja, just det.
Ja. Det kan jag, liksom, jag kan väcka min 20-åring i sömnen. Kan du någon poesi? Han kommer att säga det.
Ja.
Det för då, att,
ofta citerar ni dödsannonser numera också.
Ja, precis. Och jag menar, skriver man poesi som citerar sitt fotbollstifo, då har man, kan man ju på ett vis säga att man har lyckats som poet. Alltså,
man har nått igenom alla folklagarna.
Man har lite täckning för tanken att man är en folkets diktare.
Mm.
Han skrev ju också, han skrev ju väldigt folkligt, han var ju en av medförfattarna till MP Möller.
Ja, visst.
Och så.
Jag gjorde cameo-roller också ju. Han satt där på, apropå fotboll, så satt han ju på, jag vet avsnitt när de går på match, va? På stadion, och då sitter ju Jacques Werup där på raden bakom danskdödaren och Nisse. Och, ja.
Ja. Så är det med det. Jag vill minnas att han också nämner i någon av dikterna i tiden i Malmö på jorden att han brödskriver för televisionen.
Nej, exakt.
Att han får mer betalt för det än vad han får för en hel bok.
Precis, just det.
Men i samma, någonstans i samma anda, jag har ingen aning om de på något vis kände en samhörighet, men var ju sen 80-talets stora, mest uppmärksammade Malmö poesigrupp.
Mm.
Då pratar jag om Malmöligan.
Mm.
De var ju också liksom ute.
Alltså, estraderade, ja.
Precis, och jag läste ju om dem redan. Alltså, det här är ju sent 80-tal och jag är ju inte ens 15. Men jag läste om dem i Nöjesguiden och förmodligen i dagspressen som på den tiden ju hade liksom resurser att bevaka saker som hände. Och man förstod att det var någonting. De stod liksom på svartklubbar och läste, och deras uppläsningar, det var som rockkonserter.
Just det.
Det var som rockkonserter.
Mm.
Och de kom ju också, de var alltså 6 stycken.
Ja, det Lukas Moodysson som var ju en.
Han var ju den yngste gänget, han var född 69 eller är född 69.
Och sen är det Christian Lundberg.
Mm.
Clemens Altgård.
Clemens Altgård var ju också lite grann, fungerar ju lite grann som deras talesperson och så. Alltså, ofta han som liksom skrev under manifesten eller så där, som som intervjuades. Mm. Sen var det tre till som är mindre bekanta.
Per Linde. Mm. Och ett finskt namn som jag inte kommer ihåg.
Ja, Matti Sotkas.
Just det.
Eller Sotkari.
Sotkari, ja.
Ja. Och sen så var det Håkan Sandell.
Just det.
Men de sa mycket sånt där, saker som jag ska citera här, olika saker som Clemens Altgård har sagt. På frågan varför de sex poeterna kallar sig Malmöligan så... Ja, det är naturligtvis för att anspela på laglöshet och omstörtande verksamhet, säger Altgård. Och sen så säger han, och det här är då någon gång tidigt 90-tal, sent 80-tal. Ja, här i Malmö har ju brottsligheten numera blivit så svår att till och med moderata kommunpolitiker rånar banker.
Titta, det hade vi uppe.
Ja, precis.
Det är vårt Värnhemsavsnitt. Mm.
Det pratas mycket om bejublade uppläsningar på svartklubbar i hamnen och har något annat citat här. Men det här är också som en viktig del av deras identitet. Alltså de är väl verksamma, säg 86 till 90 någonting. Mm. Alltså, och de skriver, jag tror bara de gör ut en bok under namnet Malmöligan.
Vitt blod, eller?
Ja, men det är ju Moddisons egen.
Ja, det är Moddisons egen.
Alltså,
ja.
Var en skrev ju på sitt håll.
Just det.
Men under liksom en gemensam avsändare tror jag bara de gav ut en diktsamling.
Okej. Okay.
Men de har, det här med att ligan, ja, för att man anspelar liksom på, både på Salaligan och på Björnligan. Mm. Men Malmö var liksom lika viktigt. Alltså, Clemens Altgård, han framhåller i någon intervju att de inte skriver, citat, akademisk poesi för lärda personer. Utan de uppfattar det som poetens uppgift att föra talan för personer som inte själva har någon egentlig röst. Mm. Alltså att plocka upp, återigen, folket.
Just det.
Och kanske till och med det lite trasiga folket. Mm. Lukas Moodysson, han säger vid något tillfälle att de i princip att betrakta som arbetarklasspoeter. Sen kom Lukas Moodysson på att just det, min mamma är bibliotekarie och min pappa är civilingenjör, men ändå. Och Altgård, han säger också, citat, vår poesi hade sett annorlunda ut om vi hade träffats på litteraturvetenskapliga institutionen och intresserat oss för notapparaten till The Wasteland. Alltså T.S. Eliots berömda modernistiska diktverk. Mm. Ja, men det liksom fanns någonting där i själva hållningen. Mm. Alltså, det var ju väldigt inspirerat just liksom av liksom rockens och den subkulturens uttryck. De var ju också lite polare till och med, tror jag, med Mikael Strunge. Mm. En dansk poet i samma anda som skrev en poesi som låg liksom ganska nära rock'n'rollens uttryck och som sen så småningom dog när han hoppade ut genom ett fönster.
Just det.
Men du, från alldeles för hög höjd.
I deras gemensamma diktsamling då, hur skrev de har jag lite koll på det här, skrev de tillsammans då, eller är dikterna signerade av varje enskild medlem?
Nej, de har bara en sektion i den. Mm. Och de är ganska olika som diktare. Och Malmö, alltså efter att ha bläddrat lite i diverse samlingar, så kan jag inte säga att Malmö är särskilt konkret närvarande i texterna. Men den finns där. Den här Matti Sotkari, hans första, han var den av dem som debuterade först i eget namn. Mm. Och hans allra första dikt, i den allra första diktsamlingen, heter Malmö.
Ja.
Och inleds med raden, staden är dimma av sten. Mm. Ja, jag hör var vi är någonstans. Mm, mm. och han har också skrivit om en dikt som heter Snäckor vid Öresundsvägen 1966. Och så. Och han utgår mycket från Sevedsgatan och Rasmusgatan. Han bodde alltså vid Sevedsplan på 80-talet. Och det är liksom så att här och var i deras respektive dikter så är ju Malmö liksom absolut närvarande. Och Per Linde, som kanske är liksom den minst bekanta av dem alla, han har skrivit en dikt som jag tänkte citera inledningen på. Den heter Easy Living. Tänk dig döden som ett benrangel med en stor ghettoblaster över axeln nere vid tebryggan.
Oj, oj, oj.
Ja. Så att, alltså Malmö-geografin finns ju liksom här och var liksom antydd i deras texter. Sen skriver de ju, jag skulle säga att alla är ju som påtagligt så där präglade på Bruno K. Öijer och ungefär samma poeter som Thåström har läst och fortfarande gärna apostroferar.
Men det är ju också någonting med det här att man det är liksom det är inte det akademiska Malmö, nej. Det är inte Gullbergs och Österlings Malmödiktning det här. Liksom, där man uppifrån på något sätt studerar mistlurarnas ton eller vad det nu än är. Utan det här är någon som verkligen själva har stått på fabriksgolvet, får man förmoda.
Eller? Ja, kanske inte. Utan det, jag skulle till och med säga att det är liksom nivån nedanför. Alltså det som en marxist hade kallat rasproletariatet. Alltså det här är ju människor som kanske inte ens, jag vet inte hur det var i verkligheten, hur de försörjde sig. Men det är ju mycket mer liksom en prekariatstillvaro, mycket mer. Alltså på 80-talet är det ju SOS och KAS och A-kassa.
A-kassa och sånt där.
Och sådär liksom. Den sortens liv. Ett nattigt liv, ett svartklubbsliv, ett öl, 23 kronor liv.
Lukas Moodysson, han var ju under en period i alla fall servitör på Retro på Ängelholmsgatan, det som nu är Metro.
Ja, ja.
När jag gick där, då serverade han öl. Och det var kanske så han fick in sina hyrespengar.
Det är väl rimligt att tänka sig. Mm. Och det är väl också som ett lämpligt yrke för någon som vill vara uppe på natten.
Just det.
Och beskriva liksom, skuggornas Malmö.
Ja, ja.
Så att arbetar Malmö kommer vi kanske in på om en liten stund. Du nämnde Hjalmar Gullberg, där kanske vi egentligen skulle ha börjat. Hjalmar Gullberg var ju på sin tid också en väldigt läst och älskad poet som också var chef för alltså teateravdelningen på
Radioteatern,
dåvarande Sveriges, eller Radiotjänst som det heter. Och uppvuxen här i stan.
Född 1898.
Hans dikter, inte för att jag har läst alla, men jag har bläddrat lite i hans samlingar. Och han refererar ju mycket till Parnassos. Alltså han är ju hellre i den grekiska mytvärlden än vad han är i sin egen stad. Men de två dikter jag förknippar med honom är ju dels Död Amazon. Som han skrev efter att ha nått så beskedet att Karin Boye tagit livet av sig. Fantastisk dikt.
Svärd som fäktar mot övermakten. Du ska brytas och sönderslås. Starka trupper har enligt TT nått Thermopyl i Grekland slås. 40-åriga Karin Boye efterlyses från Alingsås.
Ja, det är
etc.
Ja, men det är just det här. Liksom, man har det bildar, det finns med där. Han gör de här kopplingarna och det uppstår liksom någon sorts effekt. När de här liksom klassiska geografiska angivelserna möter Alingsås. Och den andra är väl då Till en äktergal i Malmö.
Just det.
Som ju Östen Warnerbring sjöng in och kanske också tonsatte.
Det gjorde han nog,
på sin legendariska LP Skåne. Och den heter ju så, sen nämns ju inte Malmö i texten utan den är ju skriven från MAS.
Öronkliniken tror jag han låg på. Jag vet att man har gjort något reportage för inte så många år sedan. Och idag tror jag det är någon kontorsskrubb precis där Gullberg en gång låg och skrev den här texten. Det är någonting med att från... Ja, det slutar ju med att det skulle vara lätt att dö i natt. Sista raden i den här.
Precis. Och det är ju egentligen bara i rubriken då, Till en äktergal i Malmö som han på något vis ger oss en hint mer exakt om var han ligger. Men där finns ju detaljer. Jag mötte vänner i så många länder. Men varför blev man ensam under skyn? Jag älskar det som flyr ur våra händer. Jag älskar det som doldes för vår syn. Här ligger jag, en fånge mellan lakan. Och lyssnar i en mörklagd paviljong. Jag älskar mörkret och jag älskar vakan. Jag älskar tystnaden som blir till sång. Och sen fortsätter den. I sjukhusparken hänger månens lykta. Det glittrar genom rullgardinens dok. Nu lyssnar alla sorgsna och betryckta till höga visan ur naturens bok. Den störste sångaren på denna jorden har kommit för att skingra våra kval. Jag hör musik och letar efter orden. Sjung nektergal, min hemstads nektergal. Vackert. Men så att jag, han var ju Malmöpoet i bemärkelsen born and raised i Malmö stad. Men han var nog inte verksam här under sina mest verksamma år.
Nej, jag tror han flyttade väl härifrån när han var 20-årsåld eller någonting. Han flyttade till Lund och sådär.
Ja, och hamnade väl så småningom i Stockholm.
Ja, oh ja. Mm.
Och sen så var han tillbaka och sen hade han ju någon, det här, den här olyckliga kärlekshistorien. Eller om den var lycklig.
Med Greta Tott?
Ja, precis.
Ja, men den var lycklig.
Den var lycklig, men den var tvungen att sluta olyckligt.
Ja, för att han var ju sjuk och tog sitt liv. Gick ut i Ydingen. När är detta? Juli 1961, va? Har han, de har kommit överens om detta. Hon vet om att det ska hända. Mm. Han har en sjukdom som heter myastenia gravis som gör att hans kropp förfaller mer och mer. Eller han, muskulaturen liksom ger sig. Så medan han fortfarande kan så passar han på att gå ut sjön.
Ja.
Det är tragiskt.
Ja, det är det ju. Men det är på något... Det finns ju det gamla begreppet en död i skönhet.
Mm, just det.
Peps har sjungit in en gammal folkvisa som heter En död i skönhet, tror jag den heter.
Det var så vackert en söndag morgon när Peter Jensen gick ut om dörren.
Ja, precis. Exakt så. Men det finns väl någonting liksom ändå liksom värdigt över det beslutet.
De ligger för övrigt begravda båda två på St. Pauli Mellersta kyrkogård. Hjalmar Gullberg, Greta Tott alltså. Mm.
Men om vi, då har vi lite grann liksom rört oss vid klassikerna. Om vi, om vi liksom är tillbaka, eller stannar vi i Malmöligan, så var det ju ett par av dem då som, alltså Lukas Moodysson blev ju regissör och gjorde ett par filmer som flera av oss sett. Mm. En i alla fall i Malmö-miljö, det vill säga Lilja Forever.
Ja, tragisk historia det också.
Ja, det är ofta så. Det är ofta då Malmö får
figurera på filmvärlden.
Kommer väl till pass om man vill berätta om något riktigt solkigt. Mm. Och sen Christian Lundberg blev ju så småningom, efter många turer hit och dit, så blev han ju liksom en väldigt liksom aktiv författare. Mm. Och det var ju framförallt Jarden då, hans skildring från, från verkligen liksom längst ner på absoluta golvet.
Absolut, ja.
Människor utan några som helst rättigheter, som folk som inte kunde stava till fackförening.
Precis.
Runt omkring sig. Och efter att han skrev den så skrev han ju en herrans massa böcker.
Jag var ute och hörde då när Jarden, det blev både bok och teater och film. Mm. Och vid något tillfälle där så var jag ute och lyssnade på honom när han höll föredrag på stadsbiblioteket, och då så sa han att han hade, hans mission efter det var att föra kamp mot bemanningsföretagen.
Ja.
Det var liksom, så här får det inte gå till, så som det gick till.
Nej, och det är väl en mission att hedra. När han inte gjorde det så skrev han ju böcker som poesi som man kan säga så här, för att vara poesi är den tillgänglig, men det är ju fortfarande poesi. Mm. Och ju, poesi är ju fortfarande, vill jag tro, för de stora massorna i sig ganska svårtillgänglig. Jag tror många känner det som ett hinder.
Ja.
Vad har detta med mig att göra? Varför är det inga raka högermarginaler?
Just det.
Tror jag många upplever. Mm. Men Malmö figurerar en del i hans både hans prosalyrik och hans lyrik. Han skrev en bok som heter Requiem över en förlorad son. Mm. Där använder han också just det som Malmö-geografin, tycker jag, på ett litterärt effektivt vis. Jag citerar. Mm. Det sker andra saker. Nere på gården rör sig tvätten i den svaga vinden. En del av oss förs in i livets bok. Andra står namnlösa kvar på fel sida av motorvägen. De kan vara stela, mörka, påminner mer om träd och buskar. Ungefär som det vildvuxna området bakom bensinstationen Circle K på Lundavägen. Ingenting kan vara mer än vi orkar bära åt varandra. Du kan inte lösgöra dig från området. Det här täta buskaget, det bara tätnar. Motorvägens brus utanför staketet. De prostituerade från transitboendet in till bensinstationen. Deras namnlösa spökbarn som det ibland går att skymta barfota vid dieselpumparna.
Ja, och det här är ju nästan princip samma område som Lilja Forever utspelar sig.
Alltså. Ja, och inte särskilt långt från det Värnhem där Christian Lundberg växte upp. Nej. Men har man sett det transitboendet som alltså ligger mellan koloniområdet och motorvägen så kanske man inte omedelbart har tänkt att det här ska jag skriva en dikt om. Men det är om man har den gamla, mer Hjalmar Gullbergska synen på poesi som,
just det,
som varande skön. Mm. Men där finns ju liksom Malmö-geografin. Och som apropå geografi så kan vi ju då nämna en figur som ju nämns ofta. Fredrik Ekelund har skrivit en diktsamling som heter Självgeografi.
Just det.
Jag vill nämna den mest för jag tycker att den titeln är genial. Mm. Alltså istället för självbiografi. Mm. Utgår liksom från sig själv som en del av en plats. Mm. Sen handlar den boken såklart lite grann om Malmö, men ännu mer om diverse resor till Latinamerika och så. Självbiografi ska han ha en tumme upp för. Ja. Var vi klara med Malmöligan? Eller har du någonting du
Nej, men absolut.
Vill tillägga?
Nej.
Vad har du nu då framför dig?
Ja, men nu tänkte jag göra en liten jämförelse. Och det är också sånt som handlar om, det är kroppen, det är arbetet, det är liksom inte den här sköna poesin från ovan, utan det är Malmö, det här är jobbarnas stad, va? Mm. Och då är det en liten bok som, vi har ju pratat om Bluesen i Malmö, som en låt av Thåström. Den här heter Malmö Blues.
Mm. Och det är Thomas Nydahl.
Thomas Nydahl, är du bekant med honom?
Jag har läst den boken.
Ja, se där. Du är också med den på din lista här idag kanske.
Den är från 1983, ja. Säger jag till nytillkomna lyssnare.
Och precis, och den är illustrerad av Leif Nelson. Den är ju nämligen också illustrerad, ska man säga. Han börjar med att på det här liksom, efter kolofonbladet så introt är att han citerar Dan Hylanders Bella Notte.
Ja, som även du har citerat i den här podden.
Missar aldrig en chans att citera Dan Hylander. För övrigt ska ju han snart spela denna hela platta i sin helhet på Slakthuset i april månad.
Kommer du att vara där?
Jag har ju biljett så det hoppas jag verkligen. Men jag tycker det är vackert att börja med. Låt oss driva in mot Malmö City och dränka oss i stillsam hysteri. Kalla kärlek, kalla längtan, kalla det vad du vill. Hur som helst. Jag tänkte börja med att den här Malmö Blues då. Det står så här på baksidan att det är en diktsvit som föds ur ackordsarbete. Mm. Vanmakt. Och den tillfälliga flykt som drogen erbjuder. Men också en berättelse om möjlig gemenskap. Om utveckling på såväl det personliga som politiska planet i skarven mellan 60- och 70-tal. Så att även om boken är utgiven 83 så utspelar den ju sig längre bak i tiden. Va? Och den här Thomas Nydahl, han är ju fortfarande verksam. Förstod jag när jag gjorde en enkel googling på honom. Mm. Han har också skrivit, apropå det du berättade om en ur Malmöligan som var uppvuxen eller bodde vid Sevedsplan. Mm. Thomas Nydahl har skrivit en hel bok om som heter Ett barn är fött på Sevedsplan.
Det också.
Har dock inte läst den, men den kommer.
Jag gissar att han alluderar på ett barn är fött på denna dag.
Antagligen. Ja. En biblisk koppling.
Ja, verkligen fint. Mm.
Ja. Men jag tänkte citera ur det första stycket i den här Malmö Blues då. Då låter det så här. Mamma och pappa slog sig ner i Malmö efter kärleksunga år i Tyringe. Nu förvandlades liv till allvar och lek till liv. Varje sommar fördes vi av remdrivna mopeder till Sätofta vid Ringsjön och jag minns korna som slickade min hand och långa sommarkvällars åskrädsla. Samma väg åkte jag också några år senare i tjutande polisbil. Som pryoelev fick jag följa med länstrafikgruppen på uppdrag längs de farliga vägarna där en spirande framtidstro gjorde bilen till varmans egendom. När jag ser så långt tillbaka och minns majstångens blomsterprakt på Augustenborgs torg förvånas jag över hur mycket vi väntade oss av livet. Förortsbor blev vi redan 1959 då Lorensborg stod klart. Omgivna av svart lera fjärran uppväxt och stad, grannar med idrottens tempel. Åkern tvärs över gatan där vi byggde egna hus av halm och bråte. Dit brandkåren varje vecka kom för att släcka brinnande pileträd. Så unga nämnde vi aldrig ordet framtid. Så självklart tedde den sig då. Det byggdes så många nya förorter att Lorensborg verkade närma sig centrum. Så många nya mönsteranläggningar. Kärlek utan kyssar är som... punkt, punkt, punkt. Ja. Grus i dojan på Bullseye i Malmö. Hjälpa mig att framkalla bilderna. Åren innan fabrikerna och vuxenlivet. Kasande utför Himlabacken i Pildamsparken. Kåta och vilda. Töserna vill inte alltid visa sina små bröst när vi klämt in oss i gula huset. Det är väl inte något att säga på, menar Elia denna. Gamla vattentornet var vårt riktmärke. Där träffades vi sena sommarkvällar. Överträdde föräldraförbudens gränser och levde på livsglädjens toppar.
Ja, men det här är väldigt intressant. Jag hittar samma bok och vi har också några citat därifrån. Men han beskriver ju som ett... Det här verkar vara liksom en Malmögrabb uppvuxen då, liksom 50-60-tal. Och sen så som anträder han så småningom någon sorts fabriksarbete.
Ja.
Jag vet inte exakt vilken fabrik han jobbar på.
Jag tror det är en färgfabrik, va?
Och sen så hittar han då liksom språket, skrivandet som någon sorts utväg. Han skriver också... 22 år gammal försökte jag formulera min stora förtvivlan. Samtidigt kom skammen. Ihopkrypen bakom råvarorna skrev jag för brinnande livet. Kamraterna drack polsk vodka som de köpte av långtradarförarna. Mina dikter växte fram på ordersedlarnas baksidor. Alltså, en sentida kan man väl säga arvtagare till de stora proletärförfattarna. Ivar Lo-Johansson med flera som liksom skrev om den arbetande, framförallt mannens erfarenheter och som gjorde det liksom var en viktig liksom var en politisk process där som att litterarisera även kroppsarbetet.
Exakt, Gösta Larsson har vi i Malmö till exempel som skrev om sådant. Ja,
ja. Och då i diktform. Det var en dikt som drabbar mig, dikt 28 i den här Malmö blues. Och det här är väl någon sorts impression, en ögonblicksbild från den här fabriken han jobbar på. Han skriver, förmodar jag, om en arbetskamrat. Åke skrek av smärta när hans ögon fylldes med röd klarlack. Han satt vid banan som automatiskt fylldes med småburkar. Bästa jobbet på fabriken, sades det. Man behöver inte göra ett handtag. I skräckens blinda sekunder glömde Åke alla fördelar.
Ja, det är lite Aaron Brockovich den här också, för att han uppmärksammar ju hela tiden hur osäkert det är på arbetsplatsen och det finns inga skyddsnät och det finns inga, och försöker man säga något om detta till chefen eller till facket så får man reda på att då kan man gå hem, va? Så att,
och på något vis, alltså det här är ju också lite tidstypiskt, alltså 70-talet är ju också liksom en politisk tid inom litteraturen och så här. Det kommer liksom, kan man nog säga, som en ny våg av proletärlitteratur som ofta anklagas för att vara liksom lite liksom medelklassungar som var på studiebesök.
Just det.
Men i det här fallet så tror jag inte det är fallet, utan tvärtom någon som har liksom skrivit sig, jag vet inte om han lyckades skriva sig ut ur det som man själv kallar slavmentaliteten.
Nej.
Men det är åtminstone någon som försöker. Thomas Nydahl hette han, ja. Malmö Blues hette den här diktsamlingen från 83.
Just det.
Vad har du med på din lista?
Jo, men då tycker jag att jag har en som är... Att man kan ställa jämsides med den här Malmö Blues. Och det är en bok som bara har några år på nacken. Den heter Vänligen bygg inga berg av... undertiteln Betraktelser från kassan av Lina Arvidsson.
Ja.
Känner du till henne?
Ja, jag har fått den boken av henne vid ett tillfälle.
Var det inte så att ni var med på samma bokens dag kanske? Eller?
Ja, nej, vi stod på Hansa och signerade
i
montern. Ja.
Nu skulle jag försöka hitta, jag tror det är 2020 eller någonting sånt där den kom. Men hon har ju då jobbat, hon är ju poet och författare. och har jobbat många år extra på ICA Malmborgs vid Erikslust.
Mm-hmm.
Suttit i kassan där och har skrivit dessa betraktelser från kassan. Och det är väldigt roligt och lite sorgligt och intressant hur man kan memorera alla de här PLU-numren.
Mm. Jag har en son som inte bara då går på Bosse Larssons memorials utan även sitter i kassan på ett ICA nära dig. Eller nära oss och han, jag tror att jag kan säga avokado till honom och så kan han
och så säga 4, 6, 5, 3, 2, 1
sifferkombination.
Mm, mm. Och det är ju också roligt att man lyfter in detta så att det blir litteratur alltså en, jag tänkte jag skulle citera lite av den här boken. En lång butik är det, detta måste vara Malmös längsta. Var är frukten? Gå lite längre in och så är det till höger. Där. I december har jag varit här i 13 år. Alltid extra, som att jag håller mig på kanten. Du är ung, du kan se ut så där. De blå rullarna under händerna på ett välbekant, ändå alldeles nytt sätt. Man kan dra dem fram och tillbaka. Muntert rasslar de då under handflatorna. De gamla PLU-koderna går förlorade när vi byter bageri. Som när Ann gick i pension. Något i mig darrar. Och hon kom, och hon med läppstiftet, jag minns inte ens hennes namn. Jag skriver ner för att bevara. 2200, de dyra bullarna. 2794, de billiga bullarna. 2000, liten baguette. 2411, muffins. 7799, wienerbröd. 7791, croissant. Vaniljhjärta, jag minns inte vaniljhjärta. 2199, lång smal baguette. Folk blev arga om man misstog för 2005, stor baguette. 2615, alla bakelser som är köp två betala för en. 7790, kanellängd, vaniljlängd. 2795, södervidingebröd. Och 2796, lockarpsbröd. 2022 var väl vinerpekan. Det känns sorgligt när jag inte riktigt minns. De luktade så gott, ändå smakade jag aldrig.
Ja, ja, precis. Som ytterligare en röst från liksom dagens då arbetande mm. Malmö. När tillverkningsindustrin kanske inte är lika dominant i stan, men det är ju, som istället servicefältet har liksom vuxit fram. Och ja, men en röst.
Mm.
De, man pratar ibland om det här liksom med litteratur, poesi, konst som ett sätt att ge de röstlösa en stämma.
Ja, men precis. Och det är ju den här boken så lyfter hon också fram, det är ju kunderna. De nämns ju såklart inte vid namn, men de är ju karaktärer som är återkommande. Och det blir ju människor som kanske bara, det kanske är hon som är den enda de pratar med på hela dagen. De här äldre ensamma människorna. Förr kom de alltid i par och sen går mannen eller hustrun bort och så kommer de ensamma. Och så stannar de en liten stund och pratar med damen i kassan. För det är den människan de träffar den dagen. Liksom.
Ja, min son beskriver att det är ganska vanligt på kvällarna när han sitter i kassan på sitt ICA att det kommer ner snubbar som kanske är pappalediga.
Mm-hmm.
Och som, ja, men som kanske har som småbarn uppe mm. i lägenheten mm. och som gärna dröjer sig kvar en stund.
De vill ha en annan vuxen att prata med.
Prata lite sneakers.
Ja, ja.
Ja, men bara, kan jag bara liksom få prata om någonting som inte är så gällt.
Just det.
Och som inte är så alla omedelbart. Och kan jag bara, liksom få, mm. kan bara få prata skit i mm. 5 minuter.
Just det. Ja.
Känner du till Thomas, numera Thomas Claes Ekström? Tidigare bara Thomas Ekström.
Piratenposten.
Ja, precis. Han är ju Ekström i förlagsnamnet Ekström och Garay.
Ja.
Född 69 i Stockholm, kom till Malmö på 90-talet och har skrivit en handfull olika små, mycket liksom, till synes anspråkslösa små lyriksamlingar med mycket just liksom impressioner från Malmö. Man får liksom en bild av att han har skrivit det här på bussen eller att han har stannat upp mm. framför ett hus och
liksom tecknat
antecknat liksom dels adressen han står vid och dels vad han har känt och vad han har sett och vad han har tänkt.
Mm.
Han har jobbat också ihop med en kvinna som heter Tove Folkesson. Hon har också skrivit en bok som heter Tegelkartor. Och tillsammans har de två och en man som heter Frecke Reihä skrivit en bok med titeln Det enda som är gratis i Malmö är utsikten ut ur Malmö.
Men det är alltså samma Tove Folkesson som har skrivit den här Ölandssviten.
Japp.
Ja. Mm.
Nu kommer det lite olika. Alltså jag presenterar de här lite grann i paket, för det är inte alltid helt uppenbart vem som har skrivit vad. Men jag tror att främst är den Thomas Claes Ekström som är upphovsmannen. Men här finns lite sådana här impressioner som jag fastnade för när jag satt på bibliotekets Malmörum.
Mm.
Vi är utanför Rosengård. Klockan är 18.28. Jag äter djungelvrål som psykofarmaka. Passerar under Rosent. Klockan är 18.30. Det är tisdag kväll och inte har jag hittat vad jag sökte efter den här dagen heller. Bara spridda ölburkar jag plockar i rondellen där bilarna centrifugeras. Hjärtat är en galen busschaufför på linje 5. Väjer inte för några gångtrafikanter. Stannar vid fel hållplats. Jag tyckte det var en bra bild.
Mm.
Alltså har man liksom gått längs Amiralsgatan någon gång och sett linje 5, buss 5,
shuttlebuss, ja.
Då förstår man hur hjärtat beter sig.
Absolut.
I det läget. Det är en väldigt liksom, söt liten dikt som heter Klasgatan.
Klasgatan, titta.
En man i skinnjacka med midjeresår ber darrigt om hjälp med ett bankomatuttag. Ja, du är busig och knappar in 3742.
Ja.
Jag går därifrån, förundrad över att sådan tillit fortfarande existerar. Han har också skrivit en dikt med den otroligt malmöitiska titeln Där går Ola Salo.
Ja.
Ja. Då vet vi. Här är också så här liksom små impressioner. Han går någonstans, förmodligen på Södra Förstadsgatan. Han tänker, Malmö, parkernas stad, Sveriges grönaste, renaste stad, cykelstad, höghusstad, urbanaste stad, stadigaste stad, ostadigaste stad, Sveriges restaurangstad, arbetarstad, mest segregerade stad, MKB mygelstad, våldtäktsstad. Ambulanser på väg ut mot förorterna, mot Nydalas och Kroksbäcks alla påtända fönster. Men titta där! Där går Ola Salo.
Ja, det är Malmö. Man går där och är lite bitter och sur och tycker att förbyts det i någon sorts eufori för att där går Ola Salo.
Ja, och nu gör han ju inte det längre. Jag minns inte med samma regelbundenhet som när han bodde här. Och det är, jag har inte, Ola Salo tillhör liksom inte mina liksom största idoler på något sätt. Och så här, men jag uppskattar väldigt mycket att han bodde här.
Mm.
Och jag tyckte det var lite tråkigt att han flyttade härifrån.
Mm.
För att säga vad man vill, men han kom med lite flamboyans.
Det måste man ge honom. Han har en stark quality, den mannen.
Ja. Nej, men här finns i de här små diktsamlingarna som heter Malmö är en dröm, ett hus fullt av skog. Och som sagt då, det enda som är gratis i Malmö är utsikten utom Malmö. Här finns lite såna här små texter som på något vis, ja men det här är någon som har fångat något som jag känner igen.
Ja, när kom den samlingen?
Samlingen kom, alltså den som heter Ett hus fullt av skog, som är Thomas Claes Ekströms best of, den kom 2015.
Mm.
Han skriver, i den här staden är jag på en absintfest med Cornelis och Shakira. De är där samtidigt i samma rum. De talar med varandra. Jag är också, jag vet precis. Alltså jag är också liksom någonstans som liksom tider och platser som liksom förenas i liksom någon solkig tvåa på Kristianstadsgatan.
Mm.
Jag har varit där. Inälvorna sover och cementen spricker. Det är tidig morgon i staden. Där mörkret alltid bär ett ansikte du känner igen. Och ur den övergödda drömmen vaknar du långsamt. Som att bli slagen av en fladdrande morgontidning över tinningen. Vid köksbordet, cigaretten och koppen, bussarna, Nobelvägen, det öppnade fönstret, Malmö. Kockumskranens spökbild mot himlen.
Mm.
En klädställning utan galge på världens största loppmarknad.
Man kan ju säga så här att Malmöpoesin, det är ju inget som besjunger stadens
skönhet
eller hur stolta stad och sådär, utan det är Nobelvägen och det är askkoppar och det är motvind och det är vinter och kala grenar. Och...
Ja, det är ju möjligtvis då Hjalmar Gullberg som hör den här nektergalen, ja. Men det är ju å andra sidan när han ligger inlagd på,
precis,
på sjukhuset.
Det kan vara en hörvilla, stadens, synvilla och hörvilla.
Också en impression som jag också tyckte om. Vi är någonstans, vi hör någon som säger: finns det några poeter här? Genier? Poeter? Any poets in here? En man som lutat sig in i alkoholen och ålderdomen för länge sedan står mitt på golvet i blekrosa skjorta, stel av gammal svett. Nej, men gott om idioter, ropar någon. Jag tror jag var där den gången. Jag har hört det samtalet.
Du känner igen det där?
Ja, men om jag inte var där rent fysiskt så kan jag när som helst liksom placera mig i det.
Ja, ja.
Och nu har någon liksom fryst det ögonblicket. Mm. Och på något vis kan vi plocka fram det om 200 år. Liksom. Hur lät det? Hur kändes det? Hur luktade det? Hur mådde man?
Ja.
Ja, men och nu var jag liksom inne i någon sorts flow här. Den här boken som de då alltså har skrivit gemensamt, den som heter Det enda som är gratis i Malmö, Utsikten utom Malmö. Här finns också lite just dikter som placerar oss liksom i geografin. Står på taket i Turning Torso, ovanpå alla dessa panikartat vita lägenheter med sina tätt förseglade fönster. Bara de som frivilligt tagit på sig tvångströjan kan bo där. Ja, förstår för poeten i frågan, men det var jag som valde att citera den.
Ja, just det.
Ja. Värnhem är en gata som leder mot sig själv. Bron leder bort under rälsen, vars spindelväv, vars elektriska trådar, nystan, mässingshorn. Jag fick någon sorts... Där återigen placerades vi väldigt tydligt på en plats och... kanske också, men det är ju, i tillstånd.
Det är ju lite vackert också att sånt som har Nobelvägen och Värnhem och allt det här skrivs ju in i litteraturen, va? Och även här Augustenborg och Lorensborg som inte är så där.
Ja, precis, på samma vis som kroppsarbetet, färgfabriken, Kockum, så ja, skrivs in och också liksom kräver plats på litteraturens panass. Det är ju återigen de obesjungna hjältarna som besjungs.
Precis.
Ja, men vi lämnar Ekström och Reihä och Folkesson där. Vad har vi mer på vår lyriklista?
Ja, men jag tänkte en kortis här med, man måste ju nämna Majken Johansson såklart. Mm.
Det måste man, hon tillhörde väl i sig det vi kallar Lunda.
Ja, Lundaskolan.
Lundaskolan.
Nya Lundaskolan till och med.
Ja, och Göran Prins Paulsson. Och då är vi på 50-talet, va?
Precis, och Bo Strömstedt och så.
Just det.
Ja, hon var född 30.
Ja, precis, men det är på 50-talet de är verksamma, precis, i Lund. Och liksom, ja, de stiger fram på något vis som ett kollektiv. På samma sätt som Malmöligan, ja, sen 30 år senare.
Absolut. Men hon skrev något om sin födelsestad ändå.
Mm.
Hon har skrivit ganska mycket prosa om Malmö, om sin uppväxt i Folkets park och sådär. Men hon har skrivit lite lyrik också. Hon var esperantist under en del år, Majken Johansson.
Ja.
Kan du esperanto?
Nej, kan ingen. Jag vet att uggla heter strix. Det gör det även på latin nämligen. Men det var ju en fantastisk tanke.
Mm.
Han hade, vad han nu hette, han hette inte Semmelhoff, men han kunde ha hetat, som skapade det här språket som skulle då vara liksom lätt att förstå, lätt att lära för vem som helst. Det är väl lättast för dem som kommer från den latinska språkgruppen, för att han var väl själv fransktalande, tror jag.
Mm.
Men jag har förstått att esperanton finns och lever. Det finns barn som har esperanto som första språk.
Är det så?
Alltså föräldrarna har träffats i esperanto-communities och pratat esperanto med sina barn.
Mm, intressant.
Ja, men det får, alltså, när det skapades någon gång i andra halvan av 1800-talet, tror jag, då fanns det ju såklart en vision om att det här skulle liksom förena hela världen.
Ja.
Och riktigt så långt har esperanto inte kommit än, vågar jag hävda.
Nej. Det tar kanske ett tag till, liksom. Men Majken Johansson var esperantist under ett några år, och då var hon också lierad med andra språkromantiker, och de hade byggt sig en kanot, för det här var i Malmö, de hade byggt en kanot för att de skulle ta paddelturer i kanalen. Men de led skeppsbrott en dag när de vågade sig ut på havssidan av hamninloppet, för där blir det ju större fräs på vågorna. Och återfärden gick per lotsbåt med kanadensaren i släp, och om detta har Michael Johansson skrivit följande. Vår röda farkost hette La Espero, som på vårt världsspråk betyder hoppet. Det slutade som vrak vid en kajplats nära Kockums. Upp och nervänd guppade den på vågorna. I vitt lyste dock på skrovet ännu hoppet, fast också det givetvis upp och nervänt. Mm. Där har vi ytterligare en sån här dystopisk Malmö-skildring.
Ja, nej, men visst. Det är Malmö-parkernas stad. Det är, ibland så skymtar ju någon park, men det är ofta någon som då liksom noterar att det är mycket hundskit i den här parken. Mm. Så alltså, det kommer ju alltid ett men.
Just det.
Det finns alltid liksom någon sorts... å ena sidan, om vi pratar om det vackra, så finns det alltid något svart i det, och även tvärtom skulle jag säga.
Ja.
Att det finns som i just i Malmö bluesen och så här, det finns ju också någonting skönt i det fula.
Ja.
Och det är väl det hela liksom, poesin också försöker göra, att göra det oundvikliga mörka, att ändå göra det på något vis liksom vackert och till ett sätt att hantera det.
Jag tänkte jag skulle bara interfoliera här med Christian Lundberg, som vi har ju nämnt flera gånger här idag.
Mm.
Han skrev en berättande dikt i 96 kapitel 2003 som heter Den som inte talar är död. Och i kapitel 67 så låter det just så här. Det här är ju orimad vers alltså. Fabrikerna nere i Frihamnsområdet står tomma. Lagerlokalerna bär namn som Jupiter, Merkurius och Vintergatan. Fortfarande kan man urskilja kvarteren efter deras dofter. Kanel, äpplen, mjöl. Hamntrafiken är stilla, bortklingande. En ensam färja ligger intill kajen, sönderrostad, bortglömd. Vi rustas ner. Den nya tiden säger att ingenting får påminna oss om vår dödlighet. Och det ansikte vi ser tillbaka på är främmande och hotfullt. Hans blick säger, allt ska bort. Så har vi skapat en stad som förvägrar sig själv att ha minnen.
Ja, det var ju en anklagelseakt.
Ja.
Återigen knyter ju också till Leif Magnussons mejl om renoverings- och rivningsraseriet.
Mm.
Det är ju... Det handlar ju väldigt mycket om att sudda ut en historia.
Mm.
En historia som man valde att skämmas för istället för att lyfta fram den eller se den som en del av verkligheten.
Ja, men visst, absolut.
Ja, jag har några liksom mer liksom, kanske kuriotiska exempel. Jag hittade en bok som Kirsebergsbiblioteket gav ut 1977.
Mm.
Då hade man då ett projekt, det hade man mycket på Kirseberg på 60-70-talet som ju var en väldigt som en problemstämplad stadsdel. Och så här. Man hade mycket projekt för att skapa samhörighet och man skapade byalag och sådär. Och biblioteket spelade en stor central funktion.
Mm.
Och då hade de diverse författarverkstäder, då Kirsebergsborna själva fick lämna in sina dikter. Och de publicerades då i Backabladet som gavs ut på backarna just. Och här var en, apropå lite grann det som Thomas Nydahl, alltså han som skrev Malmö Blues och som skrev från sina erfarenheter som fabriksarbetare. Så har en backabo, alltså någon gång mellan 67 och 77, skrivit en dikt som heter Mästaren. På glasbruket slet han i ett halvt sekel. Efter sin far ärvde han glasblåsarstolen och hosta. Av det helvetes heta glaset formade han vaser och skålar. 100 000 om året, sa någon. Hans kamp mot ackordet och hostan blev lång. En dag saknades han dock. Efter 3 veckor till sängs, med oro för bruket, begravdes han en söndag. På måndagen satt hans son i glasblåsarstolen. Ja, det är på något vis liksom, återigen liksom, arbetets kretsgång.
Ja.
Ja, tillbaka ner i gruvan, för vart ska man annars?
Nej, just det.
Känner du till Anders Hedvall?
Ja, men det gör jag. Det var en präst som skrev bland annat ett epos om Malmösammansvärjningen, vet jag.
Precis. Mm. Jag tänkte vi kan citera en text som jag, den handlar alltså om Malmösammansvärjningen 1658 då, alltså i samband med när Karl den tionde Gustav tog oss.
Mm.
En liten diktsamling som heter Konspiration. Och det är ju liksom lite rolldikter och så här, liksom lite liksom mer berättande dikt. Mm. Men här finns då en dikt som heter De föraktade. För befolkningen i Malmö var, som man ju nog förstår, staden är en fridens palmö under detta ofredsår. Men man levde dock i hoppet om att än en gång bli fri, fastän i det långa loppet detta blev en utopi. Svensken, den objudne gästen, var ett verkligt plågoris. Skyddes därför också om pesten, fast det fanns naturligtvis de som sveko, till exempel själva själavårdaren i Sankt Peders gamla tempel, prosten herr Nils Sörensen. De som så förforo svikligt mot sitt danska fosterland skulle också lönas rikligt av de svenska efterhand. Men i den som efter detta Judas girigt traktade såg var ärlig man med rätta en av de föraktade. Tidlös.
Ja.
Ja, de kvisslingarna som var på den lede svenskens sida. Det finns ett namn på dem och det är De föraktade.
De fick väl det. Det är många som har rimmat på Palmö och Malmö, förutom han här då, så Gullberg har också gjort det.
Även den humoristiska trubaduren Ola Aurell i sin Välkommen till Malmö.
Ja.
Varför flytta till en Malmö? Varför flytta till en Palmö när man kan slå sig ner i Malmö?
Nej, men helt riktigt. Majken Johansson rimmade, hon var ju religiös, hon rimmade Salmö på Malmö. Ja. Så.
Det går att göra, det går att skapa poesi. Det är det jag tycker vi bevisar med det här samtalet. Det går att skapa poesi.
Och jag tror faktiskt att den du läste nu, Konspiration, att han har ju en riktig point där han, jag tror den går så här, minnet. Carl Gustav, usurpatorn, chockerar allt jämt ty. Trots allt har triumfatorn i Malmö fått staty. Och redan sen. Men hans död är ej förgätet någonting. Varför man utan sorg kan taga bort belätet som står på Stora torg. Ja, det är något emellan där som jag glömde. Men, men han skräder inte orden.
Han tillhörde de som inte glömde.
Nej, exakt.
Vad de gjorde mot oss. Nej. 1658. Ska vi behöva passera den Karl X Gustav-statyn varje gång vi går över Stortorget? Ska vi behöva liksom skåda erövaren i ögonen?
Ja. Nej, han var inte rädd för att ta i fotknölarna.
Ja, verkligen. Sätta ner. Någon gång alltså, i mitten av 1900-talet verkligen liksom slå näven i bordet och säga att Karl X Gustav, det var en fähund.
Styggelse. Ja.
Ja. Har du mer på din lista?
Vi har ju en här som jag tänker vi måste bara säga något om. Jan Mårtensson.
Ja.
Känner du till honom?
Ja, det är en bekant till mig.
Ja, se där.
Vi har druckit öl.
Ni har druckit öl?
Det måste man inte vara bekant med mig för att göra. Jag har druckit öl med fler än vad som är mina bekanta, är jag rädd.
Han är ju inte från Malmö. Han är från Tidaholm.
Men han finns här och är verksam. Alltså, nu är han väl 70 plus någonstans. Mm. Jag läste honom i Arbetet som ung. Han gjorde porträttintervjuer på söndagar.
Just det.
Med, ja, till exempel Hasse Alfredson, den sortens porträtt.
Mm. Och han har skrivit både prosa och lyrik.
Mm. Och varit väldigt flitig under de gångna decennierna.
Mm. Den här boken heter En fläkt av liv i Malmö. Och det är mycket som inte handlar om Malmö i den. Men jag tänkte jag skulle be att få läsa ur... ganska lång den här, men just dikten som heter En fläkt av liv i Malmö, för att då kan man få en känsla av hur han rör sig genom staden. Jan Mårtensson skriver då så här: En drucken sol försvinner bakom sundets disiga slöjor. Som om den nyss hade varit inne på bullen och fått några öl för mycket. Det var kanske där ni drack öl, eller?
Det var det inte. Det var på drumbar. Men ja. Det spelar nu ingen roll. Det hade kunnat vara bullen. Det hade alltid kunnat vara bullen.
Såklart. Hela dagen släpar sig fram med ilskna sprutsår i armväcket genom pildamsparkens svärta av träd och människor. Det var länge sedan jag släckte baksmällan på restaurang Bodoni, där bernäsåsen brukar täcka hela tallriken och även den mest matfriske måste huka för drivor av potatis. Ute på Ribbans badbrygga sitter skalden Söderberg med sina översättningar. Klottret på det vita pappret påminner om skatklor i snö. Där kan även den mest diskrete badgästen, själv är jag inte en simkunnig, uppsnappa trivsamt skvaller. Skytte lutar sig mot någon i djupaste förtrolighet och avslöjar att han har sömnproblem. Sedan hans program började i tv var vi tvungna att byta till en 32-tummare för att få se en skymt av gästerna han bjudit in. På Olgas uteservering träffade jag en gång Lennart Strandberg, som då var Sveriges snabbaste människa. Han lyckades övertala mig och min hustru att följa med till stadion och se IFK Malmö av alla lag.
Du tittar på mig. Ja, jag känner till kanariefilarna.
Min fru drog tag i mig och pekade på en bekant någonstans uppe på läktaren och i samma ögonblick råkade de guligöra mål. Det enda som hände i den matchen. I början av 70-talet skrev jag en kort distansdikt till Lennart Strandberg. Vad är väl 100 meter i Berlin mot 10,3 rader av Berlin? Här i stan träffade jag min fru redan första kvällen 1966 och blev kvar längre än jag tänkte mig. Hon arbetade på Erik Lundblad så luktade alltid kaffe, men hennes fräknar slog ut som vildblommor i ansiktet. Ettans gröna spårvagn gick från dörr till dörr, ett stråk av längtan och begär som aldrig tagit slut. Bland Möllevångens sprakande färger skrev jag en gång en kortdikt. Alla ni som hatar utlänningar, åk inte till Jugoslavien, där vimlar det av dem. Den brukar jag numera tillägna Svin-Olle och säger, som gubbstrutten i Dagens Nyheter, i ett demokratiskt land ska ingen behöva fly till Sjöbo. Men det fanns ett Malmö som försvann. Kläderna hängde på tork, även skalden Verups kortkalsonger, när tvättsträcken spänts fast mellan de små takåsarna i lugnet. Och sen växte husen över huvudet på Nisse Yngvesson. Honom minns jag helst från en improviserad fest med salig Silja Blå hemma hos ABF-ombudsmannen Bertil Jansson innan denne blev kulturpamp i Stockholm. På den tiden räckte de vitala tonerna från klarinetten rakt igenom hela natten och förde oss hem på ett märkligt sätt. Idag har vi alla gått vilse både geografiskt och ideologiskt. Det var betydligt lättare när öst var öst och väst var väst. Men inte fan kan Kirseberg och Slottsstaden mötas annat än i fotboll. Klassamhället dör inte så lätt som många av oss trodde. Men det händer ju att vi springer på varandra i krogvimlet. Då är vi alla samma dumbommar sprungna ur en rot och stam som sedan länge slutat växa. Som rimmord är den här stan mycket fruktbar. Utöver det välkända Palmö har frälsningskaptenen Mahahajken Juha Honsson bidragit med sitt Salmö. Cykelstyrorna blänkte i solskenet på väg till och från Kockums. Snart bytte en kunskapen ut mot en stad av giftutsläpp och död. Gasklockan vid Nobelvägen är en koloss på lerfötter jämfört med Hjalmar Gullbergs gravsten i vit marmor utan årtal på Mellersta kyrkogården. Där brukar jag säga Axel Danielsson lämna sitt storvulna monument och hasta bort mot minneslunden där han möts av skylten Här vilar bland andra Frans Nilsson. De tycks ha mycket att säga varandra av gråsparvskvittret att döma. Och lite längre bort sitter Erik Persson och går igenom gamla laguppställningar.
Ja, väldigt fin liksom, någon sorts liksom, betraktelse, någon sorts associationsflöde. Mm. När är denna ifrån? Någon gång på 90-talet?
Ja, nu ska vi se här vad det står. Nu. 1993 också, ja.
Ja, det var mycket av det som dykte upp här i samtalet som på något vis som återigen
precis.
Som vi anknöt till Nils Yngvesson. Mm. Såklart.
Ja.
Som har på gott och ont Leif Magnusson, jag pratar med dig nu, på gott och ont gjort sina avtryck i den här stan. Nej, jag kan nog inte ärna mig något gott avtryck faktiskt. Hur som helst. Det var...
Malmöfestivalen.
Ja.
Ja. Det var väl Nisse Yngvesson?
Ska man vara... Det var han absolut. Mm. Då hade han ju väl redan varit med, tror jag, stoppat folkfesten innan dess.
Ja, ja.
Så att ska det vara festival så ska det vara vi som håller i den. Det var väl det som var den allmänna hållningen.
Poängen.
Ja. Ska vi avsluta på en lite lustig not?
Mm.
Jag hittade en limerick-samling som hette Hon som knöt Öresundsförbindelsen.
Yes.
Det är alla limerickar. Du känner ju till den här irländska femradingen där man ju helst då ska nämna ett ortsnamn eller en plats i första raden som man sen rimmar på. Så att alla dikterna handlar om Malmö. Alla var inte så bra. Men och den här är då från den här sidan millennieskiftet, och det här är då en dikt som handlar om länssammanslagningen av Malmöhus och Kristianstad. En hövding i Malmöhus län fick sitta i lång karantän sen han glupskt lik en fåne slukat två halva Skåne och fått dubbelsidig migrän. Ja, det var den. Och sen så fanns det en, apropå lugnet som vi flera gånger återkommer till, som ju då var en stadsdel som revs och som sen byggdes upp på nytt och som ju under 2000-talet liksom, ja, det handlar mycket om liksom gated communities, det har handlat mycket om grindar och så, att de boende har inte velat ha förbipasserande trots att det då är en central stadsdel. Så, och detta kommenteras så här i limerickform. Hon som flyttar till lugnet området för att där kanske tryggare få det kom dock snart att förgås bakom reglar och lås i sin sovsäck längst in i förrådet.
Ja, det finns en poäng där, ja.
Mm. Möjligen, kanske, eventuellt. David Lundqvist heter poeten bakom dessa strofer. Ja, men jag tycker vi har visat att Malmö har kunnat omsättas i poesi.
Mm.
Kockumskranar, Nobelvägar, mässingshornet på Kirseberg. Mm. Allt går att poetisera.
Mm.
Och på något vis hjälper det kanske oss liksom att, dels att frysa vissa ögonblick, vissa stämningar, och dels att liksom sätta ord på det som man kanske upplever som banalt, trivialt, vardagligt. Att och inte minst, det tycker jag liksom, många av de här dikterna lyfter fram arbetaröden och värre än så, eller liksom ännu, vi pratar liksom socialgrupp 4, trotspolitära öden.
Just det.
Och vi nämnde även Hjalmar Gullberg.
Ja.
Det finns, och det har även skapat riktiga poeter.
Ja. Akademiledamöter.
Alltså sådana som kan rimma.
Ja, precis.
Sådana som kan de klassiska versfötterna, jamber, trokeer, och daktyler och
pester,
hela
rullet.
Ja.
Ja,
Anna Pester.
Anna Pester. Och,
ja. Mm. Tycker vi att vi har ändå gjort en liten rundtur?
Ja, men det tycker jag väl, va?
Ja, nej, men då tycker jag vi kan vara nöjda. Jag glömde formalien där i början.
Mm.
Vi får väl nämna då patreon.com som man kan gå in på och söka upp AD-podd om man vill liksom bidra.
Mm.
Om man vill liksom ge en liten skärv till oss stackars hårt arbetande frilansare i prekariatet.
Mm.
Tycker man att det är krångligt? Det tycker ju du.
Jag tycker det är krångligt.
Ja. Då har du ju en swisha.
Då kan man swisha.
Då kan man swisha 123 052 10 88. 123 052 10 88. Då går det in på Kaledin Kulturarbete AB och då ser vi till att Vante får sin del av dusören.
Mm.
Vi hörs om 2 veckor då, eller?
Ja, det hoppas jag verkligen.
Vad ska vi prata om då? Ska vi prata om Malmötron?
Ja, jag tror det blir något om Malmö.
Ja, bra. En lågoddsare, men det är bara en safe gissning.
Ja, men det blir bra.
Ja, så har vi.
Gör vi. Hej. Allt beror. Grazie.
programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbetare.
AB.